Simpodden Hultén och Jansson, upplaga 38, står vi inför nu, och nu är det väldigt nära OS. Har du någon OS-feber, Jansson?
39,7.
Mm. Det är bra det.
Ja, det är hårt nu. Ja, det är en fantastiskt härlig känsla, tycker jag.
Ja. Det når ju oss väldigt mycket information från Rio där borta, och media, de bara skriver och skriver och skriver, för de har inte så mycket att göra. De måste ju hela tiden prestera där borta för att på något sätt fylla sina platser, och ännu har inte spelen gått igång. Då menar jag inte fotbollen, som visserligen damerna har ju kvalitet, men på här sidan är det ju ingen större kvalitet. De har ju kommit igång, men allt annat, ja, det är ju inte förrän längre fram i veckan här. Men ja, visst ska det bli spännande. Och just nu är det hetaste namnet, diskussionen, det är ju det här med fanbärare i olika länder. Vi vet att Mike Phelps har fått USA. Är det ett bra val?
Ja, alltså den största olympien genom alla tider, och så får han äran att gå. Det är väl klart, det kan väl inte bättre bli.
Mm. Och på England är det Storbritannien ska vi säga, Andy Murray, tennisspelaren.
Ja, han är ju oerhört populär i England nu, så det måste, tror jag, uppfattas också väldigt bra.
Ja. Och för vår del så har vi en väldigt klar indikation på att det blir Therese Alshammar som kommer att presentera svensk tid klockan 16.00 idag som svensk fanbärare på invigning. Det är väl också ett bra val?
Ja, jag vet inte riktigt hur den där klara indikationen ser ut, men för min del så måste jag ju säga att det är det perfekta valet. Om man tittar på Therese, hennes karriär, och att nu liksom ha en förlängning av karriären efter hon har blivit mamma. Hon är trefaldig medaljör på OS. Hon har levt sin OS-dröm genom flera olympiska spel och gör nu sitt sjätte, och är ju en ypperlig representant för svensk idrott numera. Så för mig skulle det vara nästan med en tår i ögat om det är henne jag ser gå in med flaggan.
Therese Alshammar, som är den äldsta kvinnliga, eller äldsta simman ska vi säga, under de olympiska spelen, gör sitt sjätte OS. Det är ingen annan kvinna som har gjort så många OS-olympiska spel tidigare. Och visst är det en värdig representant. Det har snackats mycket om Henrik Stenson. Men är det inte en, tycker jag, lite media-hype runt hans British Open-seger som var väldigt kul? Men golfens avtryck i Olympia-historien, de går ju så långt tillbaka som, vad var det, 1904 de var med senast. Så att, det känns inte riktigt som det är en golfspelare som ska gå längst fram.
Nej, absolut inte, av just de skäl du är inne på, att det finns ingen olympisk historia här. Och han, Henrik själv, har ju inte heller någonting kopplat till OS. Så även om hans prestation senast var utav yppersta världsklass, så platsar han inte i det här sammanhanget, tycker jag.
Nej. Ja, men vad bra. Vem kommer att tända elden? Det är också någonting som diskuteras där borta i Rio just nu. Hetaste tipset är naturligtvis Pelé, men han var ju upptagen den dagen av ett sponsoruppdrag, och det var väl väldigt konstigt att de inte har bättre framförhållning på det, kan jag tycka.
Eller kanske det är reklamtrick.
Så kan det vara.
Det kanske är mediatrick. Mm. Jag vet inte.
Nej.
Det är klart, alltså det känns ju som att det borde vara Pelé som tänder elden. För mig blir det ju lite samma vibbar då som det var när Muhammad Ali tände 96 i Atlanta.
Mm.
Så att,
den största genom tiderna i den största idrotten.
Ja,
det kan man väl säga, va, utan att ljuga alldeles för mycket.
Ja, men så är det ju.
Ja. Många
vem tände i London, kommer du ihåg? Jag inser ju här när jag funderar att man glömmer ju väldigt snabbt. Jag kommer ihåg Cathy Freeman i Sydney.
Ja.
Och så Muhammad Ali. Och så någon backhoppare i någon vinter-OS som flög igenom någon eld.
Men ja, precis. Men de var väl flera stycken, var det inte så? Jag har för mig att det var väldigt många som deltog och Cathy Freeman som stod där i mitt i elden, det var ju naturligtvis väldigt spekulativt och intressant, va. Men ja, vem var det i
jag kommer inte ihåg det, men Cathy Freeman var ju extra spektakulärt i en steg två, eftersom hon gjorde det lopp hon gjorde när hon vann 400 meter i slutet av OS, och liksom det, hon knöt cirkeln där, hon öppnade de olympiska spelen, och så fick hon hela friidrottsstadion att ja, svämma över av känslor.
Det var så här att det var 7 stycken unga brittiska junioridrottare som tände elden där.
I London?
Ja, så var det.
Ja, ja.
Och det var väl alla de där spröten som tändes utifrån, och så gick de upp till en fantastisk fackla då. Och det var väl så det var, va? Vill jag minnas.
Ja. Det är borta för mig. Det är bara att konstatera.
Ja.
Det kloret inverkar på en. Ja. Det tar minnet.
Så är det. I Peking var det ju den här spekulativ grej. Li Ning, han gymnastikkillen som sprang på väggen.
Just det.
Om du kommer ihåg det. Cathy Freeman var ju Sydney, Muhammad Ali i Atlanta. Och ja, det har ju varit massor med stora duktiga idrottsmän genom tiderna.
Det ska vara så. Så det ska vara Therese Alshammar som bär in flaggan för att göra svensk värdighet till när man tänder elden också.
Ja, och så ska vi ha Pelé som tänder elden. Ja. Nej, då har vi bestämt det. Ja, vi får väl se hur det blir. Osålda biljetter, massor med sådana har vi läst.
Ja, 1,2 miljoner läste jag här på morgonen att det är osålda biljetter, och att delvis förklaras av att det har varit lite finansiell kris i Brasilien och biljetterna är dyra, men också att en del arenor ligger lite utanför tätorter och att där har de haft svårare att fylla. Mm. Och jag tror det var till en del fotbollsmatcher de har haft svårt att fylla. Mm. Det kan ju vara lite, kännas lite konstigt i fotbollens hemland så att säga, men...
Men om du tänker som igår, sålde de biljetter till OS-stadion till 2 arrangemang. Den svenska dammatchen och sen så den brasilianska dammatchen. Det var samma biljett på bägge, va? Där sålde de väl ganska mycket. Men jag kan tänka mig att när Brasilien inte är inblandat och det ligger tidigt på dagarna, ja, då blir det väldigt mycket osålda biljetter.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Ja, för folk arbetar ju där borta. Det är ju inte semestertider, nej, om jag har förstått rätt. Det är vinteraktigt.
Men det är väl ändå märkligt det här att OS numera landar i den typen av länder som, ska vi säga, ligger på en nivå och balanserar antingen borta på diktaturdelen av mätaren, eller på just det här mellantinget, steget mellan rik och fattig. Det är aldrig de här riktigt rika länderna som och ska vi säga mycket mer utvecklade länderna som driver OS. Det är möjligt att det blir så 2020 naturligtvis i Japan och på något sätt landar på rätt ställe igen, men
alltså det är ju två sidor på det där myntet också. Ibland kan det ju vara bra att vi får en öppenhet till de där länderna med ett spel, men samtidigt är det ju lite absurt när det kan då vara en nybyggd arena och sen 500 meter därifrån så är det förfallna hus och folk som har väldigt låg standard. Så att det är med väldigt dubbla känslor man ser på hur de placerar stora mästerskap i alla idrotter.
Ja, och det är ju inte bara de olympiska spelen, men det är väldigt mycket ekonomi, och vi förstår att det är väldigt mycket också i gråzoner. Det lär man väl aldrig komma ifrån i de här sammanhangen. Nej, jag vet inte. Ja, det var lite allmänt sådär spontant om vad vi har läst senaste dygnet på nätet. OS startar på den 6:e med, om vi snackar om vi bara snackar den sjätte, så är det den sjätte där borta i Rio. Men här är det ju så att försöken går klockan 18, simningarna då, och finalerna klockan 03.00, och då är vi inne på dygnet den sjunde. Mm. När man sätter igång. Och så rullar det hela tiden. 18.03, 18.03. Ja, de olympiska spelen, de startar alltså den sjätte enligt vår tidsberäkning så att säga. Men ska vi balansera det här mot Rio, så är det så att första dagen, den sjätte, så är det försök klockan 18, finaler den sjunde klockan 03.00. Och så rullar det så där hela tiden, 18.00, 03.00, alla pass utom sista dagen, då det inte är några försökstävlingar utan bara finaler. Och det är väl en trevlig OS-bubbla att bege sig in i. Får vi se om vi överlever den med sömn och poddar och allt möjligt. Vi kommer ju nämligen att sända en del poddar under den här perioden. Och det kommer vi göra dag nummer 1, 2, 4 och 8, är det så vi har tänkt, va?
Ja, efter final, alltså det blir ju den sjunde, det blir dag 1 för oss då.
Ja, just det.
Ja.
Men efter tävlingsdag 1, efter tävlingsdag 2, 4, 6 och 8.
Så om inget inträffar som gör att vi måste justera det där, vi tittar lite på hur programmet ser ut då, men det är väl en bra grundplan tycker jag.
Ja, ja. Och sen så kör vi en sammanfattning efter hela OS på lite på dagtid när vi har smält intrycken. Och det blir framåt måndag, tisdag, onsdag någonting efter OS.
Klorlukten har lagt sig lite grann.
Allting börjar återgå till det normala. Då ja, kan vi också försöka sammanfatta oss på något sätt. Va? Och det blir ju typ då typ, nu använder man det uttrycket också, en dryg vecka efter simningen är slut. Och hela OS är slut. Så är det tänkt.
Du sa rivstart förut. Hur rivstartar man i en bassäng?
Ja du, det är faktiskt så att det kan man göra. Den hemligheten och den cliffhangern kommer vi ha med oss till den första dagens podd. Och då kommer du också få veta hur det är. Men om vi på något sätt ska snacka rivstart och använda det i någon inte helt bokstavlig form, så är det så att vi har tre starter den första dagen. Sara Sjöström 100 fjäril, Louise Hansson 100 fjäril och lagkapslaget 4x100 meter frisim. Vad tror vi om det?
Ja, ett önskescenario är ju att det ser behagligt men går fort, ut men går fort för Sara, och att hon är ganska långt upp i prislistan. Att Louise Hansson fortsätter sitt återtåg till sitt gamla jag, om jag så får uttrycka mig, och kanske då kan vara med och slåss om en semifinalplats. Mm. Och att laget säkert går vidare till final på 4x100. Mm.
Det är ju oerhört mycket fokus nu på Sara Sjöström. Det finns ju inte ett idrottsprogram, en tidning, media i någon form som inte står och pekar med bägge händerna och armarna mot Sara Sjöström och hennes framtida guldgrävande i OS. Klarar hon det trycket?
Ja, vi har ju varit inne på det många gånger, och jag har på något vis kommit fram till samma slutsats hela tiden, trots den här eskaleringen av fokus på henne som du beskriver. Och mitt svar är fortfarande ja, för hon har en klok omgivning. Hon har trots sin ringa ålder ett oerhört erfarenhetspaket i bagaget. Så jag tror att hon gör det.
Mm. Och sen tror vi också att Louise Hansson kommer att ta sig vidare till semifinal.
Det blir förstås hårt. Hon måste ju då ner på den nivån och nästan slå personligt rekord för att ta sig till semifinal till att börja med.
58 men, och 2, 3, 4, 10.
Ja, ja, precis. Det blir ju spännande med första dagen också, av det skälet att då lite grann får man en indikation på nivån på mästerskapet. Om det är många av de bra länderna är i god form, så det är klart, då kanske det trycker ner semifinal och finaltiderna lite grann. Mm. Eller åt andra hållet, om det är flera nationer som simmar lite på tvären i början. Så att det blir ju, första dagen är ju oerhört intressant tycker jag.
Hur ska ett svenskt lagkapslag på 4x100 frisim första dagen var uppställt i försöken.
Ja, det vet jag inte riktigt hur. Jag vet inte vilket hit de simmar, men jag tycker ju att man ska, i försökerna ska man ju försöka spara Sara av taktiska skäl, och då ska hon simma sent i en sån uppställning. Och så kan man väl ha Michelle Kohlman, som ju tror jag det är perfekt för henne att gå individuellt, alltså gå fast start, så att hon har nytta av det sen till kommande individuellt 100. Och sen har vi ju snackat förut om, eller, och jag tycker väldigt starkt att man ska ha Sara i slutet utav lagkapporna när man kan ha det. Mm. Bästa kortet i slutet, det finns någon sorts logik i det som håller om man tittar på många länders prestationer under många år. Så mycket, men samtidigt vet vi ju inte exakt vilka som kommer att simma i laget.
Nej.
Jag har ju försökt att läsa mellan raderna när jag har pratat med Ulrika, men alltså vår förbundskapten, men men man måste ju simma med ett så bra lag som möjligt, som jag ser det.
Så är det. Du snackade med Ulrika här, inte för alldeles så länge sedan, precis när de var på väg att flytta in i OS-byn.
Ja, de hade precis satt sig i bussen för att åka från pre-campen de har varit till OS-byn. Och det var en uppslupen stämning därför att busschauffören hade letat fram, se om jag kommer ihåg rätt, om det var vår nationalsång som han spelade det för simmarna. Så att det var en glad och trygg Ulrika som var väldigt nöjd med det här pre-campslägret som ju hade pågått sedan 23-24 tror jag hon kom dit, och sen kom Stockholmsgänget någon dag senare, och så kom skåningarna, om jag får uttrycka mig så lite vanvördigt, ytterligare senare. Men hon var väldigt nöjd. Det hade varit, på tal om Sara och mediatryck, hon hade fått varit ganska mycket i fred, Sara där. Och sen vet inte jag hur mycket hon följer media själv, men jag skulle tro att hon är försiktig på den punkten. Mm. Så att det var en trygg Ulrika. Mm. Det kändes väldigt kul. Jag frågade ju henne också, förresten, jag kanske ska nämna, jag frågade ju henne också om Therese var beredd nu på att bära in flaggan. Jag liksom testa lite grann om jag skulle få någon indikation, men jag tyckte mig höra ett leende. Mm. Men det är ju ingen säker indikation.
Nej. Ja, en pre-camp där det har varit inte bara Ulrika som har varit med, utan ett gäng tränare, några som lämnar nu och inte kommer vara med på OS. De har en tränarstab med 4 tränare, och sedan så finns det en del andra hjälppersoner, funktioner runt truppen också. Ska vi titta lite på dem? Vi har ju herrar Josef, René och Nicky. Ska vi försöka och på något sätt uttyda vad det här är för lirare som finns med i stödtrupperna runt det svenska simlandslaget? För du känner ju dem rejält och jobbat mycket,
ja,
med dem. René Thor, om vi börjar med honom.
René Thor har ju funnits med på seniorlandslagsnivå sedan början av 90-talet. Och hans storhet, förutom att han är en mycket skicklig läkare, är ju att han har en lugn personlighet. Och det är oerhört värdefullt för den som är förbundskapten och för tränarna när det uppstår olika saker. Och då är han väldigt rationell och tar det liksom stegvis och förhäver sig inte eller stressar upp stämningen. För mig, de 6 åren jag hade förmånen att jobba med honom, han var väldigt viktig. Och det tror jag Ulrika intygar också. I ett modernt ledarskap idag, och stöds ju utav alla teorier, så måste man ju ha en väldigt bred och, vad ska vi säga, man måste ha alla olika ledartyper på plats för att det ska bli en bra helhet. Så René är viktig.
Och en kulturbärare också, som varande för detta landslagssimmare bak i 70-talet, och har varit med är ju ingift, eller inte ingift, för han är en del av den stora Torsläkten i simklubben Neptun som har befolkat den klubben under många, många år, så att, och kan ju mycket simning. Han är inte bara läkare, utan han är ju simmare och han är pappa och han är allt möjligt.
Ja, en mycket, mycket bra person för laget.
Ja. Ja, utöver René Thor finns det också andra stödpersoner i den här staben runt Ulrika Sandmark och tränarna. Och en av dem är Josef. Nu ska du få utveckla vad Josef betyder för det svenska simlandslaget.
Ja, precis som René så har han ju också en ganska lång historia, för att han började ju många år med juniorlandslaget. Men har varit mer bofast bland seniorerna sedan väl 8 år tillbaka. Han betyder ju också mycket utöver hans, vad ska vi säga, yrkeskunskap. Han är ju massör, höll jag på att säga, men det låter ju alldeles för fjuttigt. Han är fysioterapeut. Men han har en väldigt glädjespridande hållning i sitt, alltså han skapar en oerhört glad atmosfär, plus att han också kan vara med och skapa ett litet lugn och kan vara med när det blir liksom besvärliga situationer, allt ifrån om jag plockar ut 2009 i Rom när Sara var alldeles ny. Hon var förvisso Europamästarinna, men hon satte ju då världsrekord i semifinalen med allt vad det innebär av en ung tjej. Och så hade vi problematiken med dräkter som tog kanske 30 minuter att få på sig. Och det här tiden då från semifinal till final, och framförallt timman innan finalen skulle avverkas, så fick ju Josef på något vis Sara att hamna i en glädjesituation mer än en nervös situation. De tittar på bilder i hennes dator och jag satt alldeles bredvid och var så fascinerad över att Josef kunde liksom skapa fram det. Själv var jag väldigt nervös inför den där finalen, och såklart Carl Jenner som gjorde sin första resa med Sara på den här nivån var ju också då nervös. Så att, ett litet exempel på vad en extra ledarfigur kan betyda. Så han är han är en viktig person för laget.
Och så, som du säger, också väldigt duktig fysioterapeut.
Ja.
Som är hans huvuduppgift.
Ja, han är ju, ja, precis. Han är ju yrkesskicklig, precis som René är som doktor. Så är det ju.
Jaha, sen har vi Nicky som ska uttydas Nicky Lukic.
Ja, precis. En ung före detta simmare som då har valt en bana av att bli professionell vad det gäller analyser, alltså racinganalyser, hur, på vilket sätt simmarna rent tekniskt, taktiskt tar sig igenom sina löp. Och det innebär ju att han är ju med och filmar lopperna och hjälper till att analysera, och han är en väldigt analytisk person. Och det är också viktigt i såna här sammanhang att inte liksom rusa iväg i tankarna om man råkar se något i något försök, eftersom alla är på helspänn. Men han är då, trots sin ringa ålder, och nu börjar han ju få en hel del erfarenhet också, så är han en lugn personlighet. Och lägger man då till Ulrikas fina personlighet i sådana här sammanhang, så blir det ett väldigt harmoniskt lag. För det är klart att simmarna och tränarna, de ligger, de har större anspänning, och då är det väldigt bra när mer resten av ledarteamet är lite mer laid back. Så då är tre exempel på tre väldigt viktiga personer runt Ulrika.
Mm. Vi kan väl titta in och lite presentera övriga också i truppen lite senare under OS, så kan vi få med dem i poddarna så att säga. Jaha, tittar man tillbaka historiskt så har jag ett intryck av att Sverige har alltid varit en bättre simnation än Danmark. Men skapar man lite mer på ytan och kollar vad det verkligen vad det som har skett genom tiderna, så är det så att Danmark har varit fantastiskt duktiga. Och vi är väldigt jämbördiga rent tävlingsmässigt på den yppersta nivån. Sverige har en större bredd. Danmark har levt på en bra förmåga att spetsa till figurerna, simmarna. Och då är frågan, hur kommer det gå på de här olympiska spelen? Blir det Sverige eller Danmark, eller blir kombinationen här med norske Henrik Kristiansen också en fantastiskt rolig grej, och kanske en och annan finsk medalj kanske? Det här kanske kan bli väldigt bra nordiska spel, spekulerar jag i. Men framförallt, hur kan det se ut i fighten mellan Sverige och Danmark? Vad har du för åsikt där, Jansson?
Om vi nu mäter vårt styrkeförhållande i medaljer, så tror jag Sverige vinner med 5-3. Jag tror Danmarks medaljer tas av Mie Nielsen på 100 rygg, Ricky Møller Pedersen på 200 bröst, och så tror jag Danmarks damlag på 4x100 medley tar medalj.
Jeanette Ottesen tar ingen medalj?
Tror jag inte.
Nej.
Det är det som är så härligt i vår podd här, att man kan man kan med rätt så lite underlag tycka till lite grann, så att man får ju ta vårt gissande för vad det är. Men jag tror inte hon, Jeanette Ottesen, tar någon medalj. Nej.
Och då säger du att Sverige tar 5 medaljer. Kan du specificera dem på något sätt?
Jag tror vi tar 2 lagkapsmedaljer. 4x2 och 4x100 medley. Alltså det är ju...
Vi tar ingen medalj på 4x100 frisim.
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Sen hoppas jag ju att jag har fel i rätt riktning i det fallet. Det är klart att det vore ju en... Alltså, skulle Sverige ta 5 medaljer i den konkurrens som är idag? Jag menar, det var väl 5 medaljer i Moskva, men det går ju inte att jämföra. Jag tror det var 60 länder med, varav en del stora simnationer i Moskva 80 inte var med. Så det är klart att skulle Sverige plocka många medaljer den här gången, så är det ju någonting utöver det vanliga. Och 2 medaljer i lagkapp, det är ju, finns ju inte på kartan egentligen att vi ska ta. Men ja, chansen finns på 4x2 och 4x100 medley. Och så tror jag Sara åker hem med 3 medaljer.
Du tror det, ja?
Ja.
Berätta då för oss hur hon kom.
Alltså den enda medaljen av alla de här, inklusive de danska, som ju har någon sorts ordentlig full faktabakgrund, det är ju Saras 100 fjäril. Det är klart att det kan man förvänta sig att det blir medalj. Och det vore ju väldigt överraskande om någon annan skulle vinna på 55-5 och Sara vara tvåa. Så att, men sen tror jag att både 100 och 200 fritt kan hon mycket väl också vara med och fightas om medaljerna. Men det är klart, det är ju ett önsketänkande. Och speciellt nu om risken att Danmark tar 3 medaljer, då måste ju vi helst ta några fler. Så det är min lilla drömmeri. Jag tycker om att gå in i ett sånt här mästerskap som åskådare och ha förväntan och glädje, för att även om det är, så vet jag ju att det är idrott, så det är ju inte som så att man gräver ner sig om det inte går åt det håll man drömde om, utan, men det är en skön känsla tycker jag att gå in med positiva vibbar.
Ja, det är 5 medaljer. Vi har inte tagit någon medalj sedan år 2000, 16 års medaljtorkar har varit för svensk simning, och helt plötsligt så skyfflar du in 5 medaljer här.
Ja, vi har ju alltså 6 fjärdeplatser, va, sedan 2000.
Ja, vi har...
Stefan Nystrand har väl 3, va? Och Therese har 1 och Sara har 1. Det blir 5 det.
Ja. Sen har vi, jag sitter här och tittar lite på,
ja, sen har vi ju ett femte plats i lag för herrarna. Nej, vi har ju ingen medalj alltså.
Nej,
det har vi
inte.
Vi hade ju, efter ett väldigt bra VM i Melbourne 2007, så hade jag ju stora medaljförhoppningar både på Stefan och Therese inför Beijing, men det blev ju inte så.
Nej.
Stefan var ju i 2 finaler, men ingen medalj.
Nej. Ja, som sagt, vad vi har varit vana vid medaljtorka tidigare. Som vi sa, mellan åren 28 och 52, 24 år, tog vi inga medaljer. Och det var ju lite märkligt kanske att vi inte ens tog 1948 när vi kom utifrån ett krig och ganska så obefläckade av detta. Och i friidrott var vi ju, om jag inte minns fel, bästa nation 48, men i simning tog vi inga medaljer. Men det var då det, nu är nu, nu har det gått 16 år. Thomas Jansson vill att vi ska ta 5 medaljer på OS i Rio. Det är tipset från coachen. Och visst, det här kommer att bli fantastiskt spännande.
Mm. Bara en kommentar kring det här med medaljtorka. Vi har ju ett fantastiskt facit åt andra hållet. 1980 fram till 2000, 6 olympiska spel i rad, tar vi medaljer. Mm. Varav ett väldigt bra i Rio, eller vad säger, i Sydney.
Sydney, 4 medaljer.
Ja, ja. Mm. Så att, men ja, det är ju inget tips från coachen i det här fallet, men det är en härlig dröm att få fundera kring ett bra svenskt OS.
Ja. Vad gör du nu här, dagarna innan OS? Hur förbereder du dig?
Ja, alltså för det första kommer jag ju titta på alla sändningar, försök och final. Jag kommer att också ha radion med, och sen så är jag inne på en del sajter och tittar. Jag gillar att läsa till exempel Malin Fransson i DN, hennes simreportage. Jag tycker hon gör det på ett väldigt bra sätt. Jag försöker följa med på alla sätt och vis. Sen kommer jag, för att liksom dämpa medalj- och klorångesten, att bygga om lite på mitt hus jag har. Och lägga till en våning. Tycker det är en lämplig kombo att göra det samtidigt med OS pågår. Mm.
Det verkar ju välplanerat och bra. Ja.
Ja, man kan se det från olika håll.
Så ja, det kan man göra.
Jag är ledig nu också.
Ja, det är också en stor fördel.
Ja.
Men vad bra. Då är det väl så att vi tackar lyssnarna för att ni har stått ut med oss denna dag. Och vi kommer tillbaka, är det tänkt, med en liten kort podd, inte sådär jättelång podd. Ska vi säga här.
Om söndag morgon.
Vi, ja, alltså den 7 vid klockan 6:30 på morgonen så ligger en podd på simma.nu. Eller på Podbean eller var ni hittar den lämpligast. Ett bra tips är att gå in på simma.nu, där finns den podden. Då tycker vi till om OS den första dagen och gör en liten kort analys av vad som hände då. Och så får vi se om alla de drömmar uppfylls som vi har levt med under hela vintern här. Tills dess så önskar jag dig en bra fortsatt ledighet, Jansson.
Tack så mycket, ha det gott själv.
Ja, tack ska ni ha. Hej då.
Hej.